Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Palmemordet. Mer om Alf Eneström och JOP, del 4.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Nu är vi tillbaka på de vanliga avsnitten efter ett långt firande av 400 avsnitt. Ja, Dan har ju varit inne med sina avsnitt om Inge M, men det här är det första vanliga avsnittet som jag gör efter vårt storslagna firande. Om du vill stötta oss ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per nytt publicerat avsnitt. Görs det inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi återigen titta närmare på Alf Eneström och JOP och få en del ny information kring dem och deras kampanj mot Olof Palme. När vi lämnade paret i förra avsnittet hade vi hört om de tragiska olyckor som gjorde att både Alf och Gio förlorade sina barn från tidigare äktenskap relativt tidigt i livet. Vi tittade också närmare på Alfs brevskrivande till Astrid Lindgren och slutligen återgav vi den artikel som Alf skickade till Astrid. Men idag är det åter till förhör och texter som gäller. För Alf förhördes ju ett flertal gånger efter mordet på Olof Palme, föga förvånande med tanke på sin hatiska inställning till statsministern. Under samma tid hördes såklart också Gio, och hon kom bit för bit att ge mer information om Alfs allt annat än fläckfria liv. Det ironiska är att JOP hörs fler gånger än Alf, i alla fall om man utgår från de förhör som finns i Palmemordsarkivet. Den troligaste anledningen till detta är att Alf var ganska yvig och lätt körde fast i sina argument. Kanske tyckte polisen att det var lättare att få informationen från hans hustru istället. Men innan dess vill jag berätta att jag fick ett tips om Alf från en lyssnare. Denne hade varit med och skrivit boken Bilder av Tynningö, och där nämns Alf på ett antal sidor. Boken är skriven av Leif B. Magnusson, Gustav Dalander och Hans Langenstedt och finns att köpa på bland annat Bokus. Och som sagt, en av författarna gav oss tillåtelse att citera delarna om Alf från just den här boken. Men för att få en bakgrund behöver vi veta lite om just Tynningö. Jag är själv från Karlskrona, en stad med ett otal öar och med såväl privat båttrafik som vägfärjor till delar av dem. Och Tynningö verkar vara något liknande, om än i Stockholmsregionen. Wikipedia skriver att Tynningö är en ö och sedan 2015 en tätort vid södra Vaxholmsfjärden, strax söder om Vaxholm i Stockholms inre skärgård. Ön tillhör ju då också Vaxholms kommun. Tynningö trafikeras med reguljär skärgårdstrafik från Vaxholm och Strömkajen i Stockholm samt en bilfärja i Trafikverkets regi mellan Östra Tynningö och Norra Langnö, kallat Tynningöleden. Så det här är alltså ingångsvärdena när vi nu berättar om Alfs tid på Tynningö. Citat. Alf Eneströms fridhem. Fridhem 1:890. Gumman Gernart Hedvig hade avlidit vid nästan 95 års ålder 1958. Själva Fridhem köptes sedermera av allmänläkaren Alf Eneström. Många minns hans namn för det här var en man som väckte uppseende. Sommaren 1971 var Eneström huvudperson i en fruktansvärd flygolycka. Han styrde ett privatplan med sina två döttrar som passagerare och störtade i Sigtunafjärden strax efter start. Eneström slungades av allt att döma ur planet vid krocken mot vattnet och lyckades ta sig upp till ytan. Han var svårt chockad och blödde kraftigt från ansiktet. Men hans två döttrar följde med vraket ner i djupet. Kropparna bärgades senare av dykare. Alf Eneström blev senare sambo med den firade skådespelaren J.O.P. som bland mycket annat spelat i Ingmar Bergmans Smultronstället. P. hade varit med om en liknande tragik då hennes två små barn från äktenskapet med Lorenz Malmstedt bägge omkom i en husbrand år 1969. Maken hade dött några år tidigare. J.O.P. lade ner skådespelarkarriären i början av 1970-talet och verkade istället som politisk opinionsbildare på högerkanten. Eneström kom tillsammans med P. att föra en smutskastningskampanj mot statsminister Olof Palme med påkostade tidningsannonser med nidbilder. Efter mordet på statsministern år 1986 var Alf Eneström inledningsvis en av de huvudmisstänkta. I förhör kallade han Olof Palme för antikrist och sa citat att det säkert skulle bli en prick i himlen för den som knäppte Palme, slutcitat, rapporterade granskningskommissionen. Men han hade alibi. Alf Eneström och J.O.P. hade varit ute och ätit middag och var sedan i lägenheten på Normala strand hela mordkvällen. Den blivande världsförfattaren Stig Larsson skrev i en artikel i Expo år 2003 att Eneström blev citat favorit hos flera privatspanare och framförde olika teser om Palmemordet, slutcitat. 10 år efter mordet sammanfattade Säpo sin spaning kring Alf Eneström, vilken återberättades i Expressen i oktober 2015, citat. Om man tror på en konspiration bakom mordet finns det fortfarande mycket att rota i vad gäller Alf Eneström, slutcitat, löd slutsatsen. År 1998 separerade J.O.P. och Alf Eneström. Åtskillig tid i tingsrätter följde i samband med civilrättsliga tvister. År 2001 dömdes Eneström till några månaders fängelse för att ha knivhotat P.s advokat. Redan samma år som separationen ska J.O.P. ha kontaktat polisen och ändrat sina alibiuppgifter om mordkvällen. År 2014 intervjuade Svenska Dagbladet P. som en del av en artikelserie om mordet och tog del av hennes nya version. Jag gick och la mig tidigt, någon gång efter klockan 21. Jag tittade på Aktuellt. Men Alf försvann ut och sa att han skulle lägga på parkeringspengar. Jag tyckte det var konstigt eftersom det var gratis parkering fredag kväll och över helgen. Sedan kom han tillbaka sent, sa hon. J.O.P. sa sig också vara säker på att Alf ägde en revolver av märket Smith & Wesson, samma märke som det vapen som polisen tror att Olof Palme mördades med. Det som Gio säger om mig nu stämmer inte. Hon kan väl ha tagit tillbaka, men det är vad hon har sagt tidigare som är sant. Jag gick aldrig ensam, replikerade Alf Eneström. Kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson tyckte nu att det var självklart att Eneström skulle förhöras på nytt. Han har haft en revolver och saknar ett alibi, då blir det ju naturligtvis intressant, menade Persson. Men berättelsen fick ingen fortsättning och Eneström lär i historiens ljus skjutas hän till de många andra svårutredda spåren om mordkvällen. År 2009 stoppades Greta Linderoths dotterson Stellan Riddestrand till sin förvåning av polis på södra Bötbergslingan på sin väg till Björkbacken. Polisen var på plats för att gripa Alf Eneström. Denne hade barrikaderat sig på Fridhem, troddes vara beväpnad och bedömdes som farlig. Gripandet kunde den gången genomföras utan svårare tillbud än att polisen bröt upp en grind och enligt uppgift var Eneström i själva verket obeväpnad vid tidpunkten. Men polisen hade fog för sitt allvar. Eneström hade nämligen rönt stor uppmärksamhet i november 2003, något som Stig Larsson tar upp i sin Expo-artikel, citat. Läkaren, Palmehataren och högerextremisten Alf Eneström greps på fredagen för att ha skjutit en kvinnlig polis i samband med att kronofogden skulle avhysa honom från en sjurummare på Norr Mälarstrand. Han har inte betalat hyra på ett halvår och har stora skulder, slutcitat. I själva verket ska Alf Eneström snarare ha legat efter med hyran ett helt år. Poliskvinnan sträckte sig enligt uppgift in för att öppna, varvid Alf Eneström sköt i armen. Han ska vid tidpunkten ha använt en kastrull som skyddshjälm. Kommentar det här kan ju höra om i de ursprungliga avsnitten om Alf Eneström, slutkommentar. När Eneström sen sattes i fängsligt förvar ska han, utom Socialstyrelsens vetskap, ha behandlat sina medfångar och skrivit ut recept. Han var ju läkare. Men det sägs att han aldrig fick några klagomål på sina behandlingar. På Wikipedia finns en sammanfattning av hans senare år, citat. I november 2003, i samband med att han skulle vräkas från sin lägenhet på grund av obetald hyra, sköt Eneström en kvinnlig polis med draget vapen i handen. För detta dömdes Eneström i mars 2004 av Stockholms tingsrätt för försök till dråp, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott. Eneström hävdade att han utsatts för en politisk komplott av den socialdemokratiska makteliten med dåvarande statsministern Göran Persson i spetsen. Tingsrätten bedömde Eneström som allvarligt psykiskt störd och påföljden blev därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Eneström vårdades på kliniken Marieberg i Kristinehamn. Enligt vad Eneström och hans juridiska ombud har anfört blev Eneström under vistelsen på kliniken utsatt för mordförsök med hjälp av en strålkanon, Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin. För att skydda sig från strålningen klädde Eneström sitt rum med aluminiumskynken som han hade fått av sitt juridiska ombud Sten Lindeberg. Eneström var utskriven under perioder sedan 2008. Domarna ledde år 2005 till att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, fråntog Alf Eneström hans läkarlegitimation. Mot slutet av sin tid bodde han delvis på stödboende för äldre personer med psykisk sjukdom. Där slutar vi citera från Wikipedia men fortsätter med boken Bilder från Tynningö. Alf Eneström menade sig ha blivit utsatt för sammansvärjningar och juridiska övergrepp. Han avled 2017, men hans perspektiv finns per 2019 bevarat på webbplatsen alfeneström.se. I Alf Eneströms ägo fortsatte Fridhem att förfalla. Istället för staketet lät han uppföra en kompakt grå mur kring större delen av tomten, med ett skjul vid grinden vid Norra Bötbergslingan. Villan besökte sällan, men Eneström tycks ha varit angelägen om att hålla obehöriga på avstånd. På krönet av muren i öster fanns krossat glas ingjutet. Kring det tidiga 1980-talet iakttogs ett stycke innanför tomtporten två kostlagda yxor på stigen och längre in en lie upphängd i ett träd med spetsen riktad mot eventuella besökare. Fridhem var ett omtalat spökhus som i två generationer lockade till sig grannbarn. I kommunens kulturhistoriska bebyggelseinventering år 1977 togs Fridhem upp med den särskilda märkningen intressant, medan tomten betecknades som förvildad strandtomt. I kulturminnesvårdsprogrammet några år senare klassas villan som kulturhistoriskt värderad bebyggelse. Under Alf Enerströms tid blev det också strid om Södra Båtudden, en del av Fridhems ursprungliga ägor. Området hade styckats upp i ett stort antal småtomter, men en rejäl bit av den ursprungliga tomten, 1:14, blev kvar och lämnades obebyggd. Denna omfattar merparten av Södra Båtudden. Några av de nya tomtägarna på området gick så småningom samman och köpte marken. Man byggde också bryggor och ett trädäck och ställde upp en skylt om att vägen till udden var privat. Men allt detta stred mot strandskyddet. Marken vid udden måste vara allmänt tillgänglig och allt som förespeglar att den skulle vara privat måste rivas och tas bort. Tomtägarna invände och satte hårt mot hårt. Men på en av fastigheterna gick man väl hårt fram. När Bertil Strandman i Kvarnen, Barbros make, vid omkring 90 års ålder tog en promenad till udden på 2000-talet ska han ha hotats med brännbollsträ. En annan gång vid samma tid begav sig ett 20-tal tynningöbor till udden för att ha picknick, berättas det. Efter en stund kom en tomtägare ut och sa att de inte fick vara där. När besökarna inte gav med sig kom tomtägaren tillbaka med lappar där det stod att de var och en skulle böta 500 kronor. Dessa lappar sattes på deras matsäckar och väskor. Denna tomtägares partner är också ihågkommen. Paret eldade flitigt och när en granne stördes av röken gick ägaren med på att kontrollera vindriktningen innan eldning. Men så en dag kom mycket rök och då var ägaren inte där, berättar grannen. Han såg inte glad ut när jag kom. Jag stannade för säkerhets skull vid grinden och han 20 meter ifrån mig. Jag framförde mitt ärende men han avvisade mig ganska bryskt. Då svarade jag att jag hade en överenskommelse med tomtägaren. Då sprang han mot mig. Jag la benen på ryggen. Jag är övertygad om att han hade för avsikt att klå upp mig. De övriga tomtägarna gick mer ordningsamt tillväga. Men de fortsatte att överklaga strandskyddet och de fortsatte att få avslag. Till sist hamnade ärendet hos Miljööverdomstolen. Även där bekräftades avslaget och därmed var en strid som varat i årtionden över. Men inget av bråket om udden var Alf Enerströms förskyllan. På 2000-talet övertogs Fridhem av Angela P.S., dotter till Enerström och J.O.P. Ett annat av barnen, Johan P., är en välkänd och hyllad festfixare i Stockholms nöjesliv. Under sommaren 2006 inleddes ett omfattande renoveringsarbete. Under flera år hyrdes sedan villan som bostad av polska hantverkare med anknytning till Domanski Service AB. På 2010-talet såldes Fridhem slutligen. Nya ägare var Jessica och Niklas Hedborg. Fyrabarnsfamiljen förfogar också över en villa på Lidingö och en på Gotland och hyr ut samtliga, men på Fridhem har de valt att alltmer bo själva. Fridhem hyrs under namnet Villa Paradiset via webbplatsen Airbnb och den egna bokningssajten villaparadiset.se. Villan har fått omdömen med starkt positiv prägel på Airbnb från både svenska och utländska gäster sedan år 2015. Och där slutar vi citera boken Bilder från Tynningö. Boken är alltså skriven av Leif B. Magnusson, Gustav Dalander och Hans Langenstedt och den finns att köpa på bland annat Bokus. Så även i Stockholms skärgård satte Alf en tydlig prägel på sin omgivning. I boken ser vi en man som uppenbarligen känner sig förföljd på gränsen till paranoia. Det här kom ju också senare att bekräftas när Alf dömdes till just rättspsykiatrisk vård och inte fängelse för senare dåd. Och det är såklart lätt att skratta åt Alf och hans påhitt, dra på munnen åt lobotomeringsmaskinen och skynken av aluminium. Men jag tycker samtidigt att man ska tänka på att vi har att göra med en person med accelererande psykisk ohälsa och där hoten han upplevde säkert var verkliga för honom. Det som jag funderar över är såklart hur hans juridiska ombud kunde gå med på så märkliga saker. Kanske borde god advokatsed förhindrat det. Men det är såklart en helt annan fråga. Som ni hörde kom Gios bild av vad som hände allt mer att förändras i takt med att hon slog sig fri från Alf. Men i förhör 1994 var makarna fortfarande tillsammans och när Gio förhörs låter det så här. Protokoll fört vid förhör med M. Birgitta, kallad Gio P. Förhöret hållet tisdag den 6 september 1994 med början klockan 09.30 på Sölje härgård, Glava. Förhörsledare kriminalinspektör Alf Andersson. Förhörsvittne kriminalinspektör Per Heidebäck. M kommer här nedan att kallas för Gio. Kommentar, vi har pratat om det här tidigare. Det verkar alltså som att Gio P är ett taget namn, att hon egentligen heter Birgitta M. Men vi kommer ju att kalla henne Gio P, som hon alltså är känd under, slutkommentar. M är tidigare hörd den 5 augusti 1987 och hon känner till att även detta förhör ingår i förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. Gio underrättas om att hon ska höras fortsättningsvis för att få fram förtydliganden om vissa omständigheter kring henne och Alf Eneströms förehavanden vid tiden för mordet på Olof Palme samt att hon även ska höras om några nya tillkomna omständigheter och personer. Inledningsvis berättar Gio att hon drabbades av en tragedi 1969 när hennes villa brann ner i Sollentuna och att två av hennes barn omkom i branden. År 1971 kom hon i kontakt med Alf Eneström i samband med att han detta år förlorade två av sina barn i samband med en flygolycka utanför Sigtuna. För att få lite klarhet i hur Alf Eneström fungerar vill Gio berätta om vad hon känner till om flygolyckan där Eneströms barn omkom. Eneström och hans dåvarande hustru hade vid tillfället vistats på olika adresser. Eneström hade bett dåvarande hustrun att komma till trakten av Sigtuna för att hämta barnen. Hustrun hade vägrat detta med påföljd att Eneström tagit med barnen i flygplanet. Det var ett så kallat sjöflygplan som strax efter starten fått motorhaveri och störtat. Barnen följde med flygplanet ner i djupet och drunknade, medan Eneström kunde ta sig ur och rädda sig själv. Eneström kom efter katastrofen att beskylla sin hustru för att förorsakat barnens död. Eneström förklarade sig själv helt oskyldig till katastrofen och menade att dåvarande hustrun var ansvarig. Eneström var ej mottaglig för argument om att före detta hustrun ej kunde lastas för olyckan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
JO vill med detta framhålla att Eneström ser det mera undantagslöst beskyllt andra för att vara orsak till alla händelser av negativ art. Kommentar här är ett stort stycke maskat. Men av de ord vi kan läsa att döma så handlar det här om att Eneström anklagade Olof Palme för att ett av hans barn togs om hand av socialtjänsten. Slutkommentar. Eneström beskyller JO för att vara den person som förorsakat att barnen flyttat hemifrån. JO själv uppger att hon har en alldeles utomordentligt god kontakt med barnen. JO lämnar flera skildringar om svårigheterna att sammanleva med Eneström, men vill icke att detta ska protokolleras. När JO sammanträffade med Eneström 1971 var han ej politiskt aktiv. JO hade ej heller personligen några politiska ambitioner. JO kan inte säga vilket år Eneström började att intressera sig för politik. Men hon vet att 1973, i samband med beredandet och införandet av den nya abortlagen, var Eneström aktiv inom Socialdemokratiska partiet. JO följde med Eneström vid hans sida och i samband med möten och anföranden från Eneström framträdde JO och deklamerade dikter och agerade dragplåster för Eneström. JO var vid denna tid en välkänd och populär filmskådespelerska. JO uppger att Eneström vid denna tid hade en stark karisma och visade stor intelligens och möjligen besatt förmåga att bekläda en hög politisk post och möjligen fungera som statsminister. JO fick stort förtroende för Eneström. JO hade tidigare varit gift med filmproducenten Lawrence Malmstedt som avled innan hon kom att sammanleva med Eneström. Malmstedt hade gett JO ett företag, Flora Film AB, som innehöll en nätt förmögenhet. När sedan JO började sammanleva med Eneström överlät hon till Eneström att sköta deras gemensamma ekonomi. JO litade fullt ut på Eneström och var i god tro att han skulle förvalta hennes kapital på ett gott sätt. Efterhand märkte JO att pengarna vid Flora Film AB sinade för att slutligen totalt försvinna. När sedan konkursen i Flora Film AB var ett faktum svarade Eneström på frågor att JO skulle hålla käften och inte lägga sig i vad han gjorde. Eneström kom att bli fullständigt upptagen av sitt politiska engagemang och hans lärarverksamhet blev fullständigt förrödd av Eneströms egna göranden och låtanden. Kommentar här föreligger uppenbarligen en felskrivning. Det måste vara läkarverksamhet med tanke på att Eneström var läkare. Slutkommentar. Eneström skrev debattartiklar, böcker och pamfletter som han spred. Eneström undertecknade det allra mesta med sitt eget och JOs namn. JO fick närmast alltid läsa Eneströms alster och hon uppger att hon vid mångfald tillfällen gjort invändningar mot innehållet som hon tyckte innehöll för starka ord. Eneström tog dock ingen notis om JOs invändningar. JO uppger att det var meningslöst för henne att agitera emot Eneström och undanbe sig underteckna Eneströms alster när hon var totalt dominerad av honom. JO har dock sedan några år tillbaka fått gehör för att hon ej velat stå med sitt namn i vad Eneström skrivit. JO säger att hon aldrig skrivit något själv som har publicerats. Vi frågar huruvida JO har skrivit förordet till boken Vi fällde regeringen del 2 som utgavs 1983 uppger JO att hon inte har skrivit någonting i denna bok. Allt har skrivits av Eneström, även förordet som är signerat JO P. För att ytterligare belysa hur liten insyn hon har i Eneströms verksamhet uppger hon att hon icke har tillträde till det rum som Eneström har som kontor i Sölje herrgård. Vidare berättar JO att varken hon eller barnen har nyckel till familjens lägenhet i Stockholm. Familjen är helt beroende av att Enström öppnar dörren för dem och Gio uppger att hon och barnen vid åtskilliga tillfällen får suttit ut i trappen och väntat på att Enström ska komma hem och öppna för dem. Gio uppger vidare att det som begränsat hennes kunskap om Enströms verksamhet till mycket stor del består i att hon under åren varit bosatt uppe på Sölje herrgård och att Enström till allra största delen bosatt och uppehållit sig i lägenheten i Stockholm. Gio vet att Enström i Stockholm till och från fick besök av olika personer. Gio minns bland annat en utlänning, sannolikt från öststaterna. Gio vet inget närmare och kom inte ihåg mer än att denne man var mycket finklädd. Vidare minns hon att vid tiden för mordet kom en ung man som kallade sig Rickard, men i verkligheten var detta David Fredin. Denne David Fredin var mycket intresserad av Enströms politiska budskap. Gio känner till att David Fredin förklädde sig med peruk. Gio uppger vidare att hon känner till att Enström vid det tillfälle fick besök av en man som heter Censur, som Gio uppfattade som en skum person. Denne Censur har också besökt Enström uppe i Sölje. Gio har inte fått något grepp om vem denne Censur är för person. Vidare minns Gio att Enström vid något tillfälle fick besök av en kortväxt direktör med glasögon. Gio har en känsla för att denne direktör inte hade något ärende vad gällde Palme men är osäker om detta. Gio säger att hon inte känner till vad de olika besökarna haft för egentliga ärenden till Enström då hon inte närvarat vid samtalen. Gio underrättas att det framgår av boken Vi fällde regeringen del 2. Att Enström och P fått besök av personer som kunde tänka sig bruka våld för att få bort Palme från makten. Gio uppger att hon inte känner till vilka personer Enström åsyftar med denna uppgift och uppger i övrigt att hon inte heller känner till vilka personer som åsyftas som besökt Enström 1985 och vid detta tillfälle framfört att de kunde använda våld för att få bort Palme. Gio tillfrågas om uppgifterna från Enström, att han vid något tillfälle blivit beskjuten utanför sin bostad på Norr Mälarstrand och att Enström ponerat att Olof Palme låg bakom detta mordförsök. Gio uppger att hon känner till denna Enströms utsaga, men hon är tveksam till sanningshalten i denna påstådda beskjutning. Vidare tillfrågas Gio om Enströms påståenden om att Gio blivit utsatt för mordförsök genom att en bilist försökt tränga henne av vägen i Värmland. Gio säger att denna uppgift får stå för Enströms räkning. Gio uppger att den händelse som Enström pratar om rör en trafikincident som uppstått under körning där en medtrafikant framfört sitt fordon på så vårdslöst sätt att det varit nära att förorsaka en trafikolycka. Enström har förvrängt det hela till att det var ett mordförsök som arrangerat av Olof Palme. På fråga hur Gio uppfattar hur Enströms politiska engagemang uppstått uppger hon på frågor att en av de större inledande politiska frågorna var den fria aborten 1973 då Enström framträdde som abortmotståndare i strid mot den socialdemokratiska partilinjen. Bråket kring abortlagstiftningen och Enström kom att fjärma Enström från makteliten inom socialdemokratin. Enström har i vart fall sedan 1973 varit i en ständig opinion mot partiledningen och Enström anser sig genom åren att endast han personligen kan rädda Sverige. Enström har också för sig att han ensam och personligen styr Sverige. På frågor runt detta uppger Gio att hon upplever Enström som vara störd och egendomlig i sin uppfattning av sin egen personlighet. Gio anser också att detta ger svar på frågorna om att Enström till olika personer föresvävat att de skulle kunna få politiska poster genom kommande regering som skulle ledas av Enström. Enström upplever sig själv som opinionsbildare och makthavare, oaktat han måste anses sakna totalt inflytande i det politiska livet. Gio uppger sig icke vara förvånad om olika personer tagit den agiterande Enström på allvar när han pratat politik. Mordveckan, mordkvällen. Gio underrättas att de uppgifter som föreligger i utredningen är att Enström och Gio begav sig till Stockholm onsdag den 26 februari 1986. Oaktat att de planerat att resa till deras fritidshus i Sörsjön, Kopparbergs län. Gio vill nu återförklara och redogöra för detta. Gio uppger att barnen, som då hade sportlov, önskade att åka till fritidshuset i Dalarna. Gio uppger att huset inte besökts på länge och har varit i dåligt skick och utkylt. Gio var av uppfattningen att barnen mycket väl kunde åka skidor och tillbringa sitt sportlov hemma i Sölje. Alf Eneström samtyckte till detta och detta samtycke bestod i att Eneström vid varje tillfälle barnen hade lov tvingade Gio att följa med till Stockholm för att där utföra administrativt arbete inom opinionspartiet som Eneström driver. Gio minns att det var gråt och tandagnisslan och att de därför måste förklara för barnen. Och den flicka som tillfälligt vistades på Sölje fick ge nödlögnen att de måste åka till Stockholm för att träffa viktiga personer. Den verkliga orsaken var att Gio och Eneström skulle reda upp en mängd av handlingar som låg osorterade. Gio fick bokföra och katalogisera personer som hade skickat pengar till Eneströms kampanj mot Olof Palme. Gio minns att fredagen den 28 februari hade hon arbetat hela dagen med detta och klarat av cirka 200 bidragsgivare. Gio minns också att de med skyndsamhet fick bege sig ut på stan strax före stängningsdags, det vill säga vid 18-tiden, för att de skulle inhandla presenter till sin censur och tidigare namngivna flicka på Sölje som hade namnsdag den 28 februari, det vill säga samma dag. De köpte ett par guldhjärtan i en guldbutik på Sveavägen. Att inköpet skedde på Sveavägen hade sin grund i att de stannade till på vägen mot restaurang Klas på hörnet som ligger på Surbrunnsgatan där de tänkte äta sin kvällsmat. Gio uppger att de vid ett antal tillfällen brukat äta middag på denna restaurang som var trevligt inredd i 1700-talsmiljö. Gio uppger att hon inte har någon särskilt minne av hur långt besöket var på restaurangen och ej heller har hon något särskilt minne av hemresan, men vet att de senare under kvällen uppehöll sig i bostaden där de tittade på tv, eventuellt lyssnade på radio tills de gick och la sig vid 22 eller 22.30-tiden. Gio har inget minne och tror ej heller att det förekom något telefonsamtal efter hemkomsten från restaurangen. Gio tillfrågas om de möjligen färdats hem till bostaden via Sveavägen och därvid kommit att passera vid Grand och då möjligen även stannat till för att titta på vilka filmer som visas där. Gio avvisar detta resonemang som är helt felaktigt när hon i så fall absolut skulle minnas en sådan sak. Hon skulle också minnas om man hade färdats Sveavägen bara någon timme innan Palme mördades på nämnda gata. Gio underrättas om att Eneström tidigare på dagen besökt Dahlins affär som ligger mitt emot Grand och då blivit rekommenderad att se filmen Måsat som visades på biografen som ligger rakt över gatan från Dahlins räknat. Gio uppger att hon inte alls har någon kännedom om detta vid tiden för besöket på restaurangen eller därefter. Gio är helt av uppfattningen att denna uppgift har Eneström kommit med flera år efter att mordet skedde. Gio tror inte att det har någon verklig realitet. Gio uppger vidare att hon inte vet någonting om att Eneström ringt till bion och gjort förfrågningar om filmen Måsat eller på annat sätt dryftat ett biobesök. Gio är bestämd i denna uppfattning då hon var ivrig att få åka hem till Sölje och överlämna de inköpta presenterna. Gio uppger att om Eneström skulle kommit med förslag om ett biobesök hade Gio gett blankt avslag och vägrat gå på bio. Gio uppger att Eneström sagt att han har restaurangnotan från Klas på hörnet kvar i sin besittning. Eneström uttrycker sig så att han har notan i bakfickan. Gio berättar vidare att Eneström alltid ville titta på nyhetsprogrammen på tv under kvällen och att han även gjorde detta den aktuella fredagskvällen och att hon då var trött och inte ville åka hem till Värmland med påföljd att de blev kvar i Stockholm den kväll Palme mördades. Hon vet att senare ringde censur tidigt på morgonen den 1 mars och berättade nyheten om mordet på Olof Palme. Eneström hade då varit lika chockad som folk i allmänhet över mordet och hans första kommentar var att det sannolikt var en sympatisör i hans parti som förövat mordet. Eneström har icke uttryckt misstankar åt något visst håll utan endast ponerat att hans avslöjanden i skrifter om Palme utlöst mordet. Vid genomgång av dessa uppgifter uppger JO att de färdades till och från restaurangen i en blå Volkswagen buss med takräcke. Opinionspartiet ekonomi. JO uppger att det var väldigt många personer som skickade bidrag till Enströms kampanj mot Palme. Beloppen rörde sig vanligtvis från några tio till några hundra lappar. Enström ville att alla bidragsgivare skulle katalogiseras och registreras som medlemmar i partiet. JO visar med händerna att medlemsförteckningen ryms i en kortlåda som är 25-30 cm lång. Enströms uppgifter om att medlemsantalet rör sig om 55 000 är mycket starkt överdrivna. JO har inte någon uppfattning om hur många som kan betraktas som medlemmar eller sympatisörer, men är av uppfattningen att det är ett betydligt mindre antal än vad Enström gör gällande. JO är alldeles klar över att de bidrag som kom via postgiro från enskilda personer inte på något sätt kunde finansiera de annonskampanjer som Enström bedrev mot Palme. På fråga vilka som sponsrade Enström uppger JO att hon icke känner till det då detta var en stor hemlighet. JO är dock övertygad om att sponsorerna var, som hon säger, höga borgare och finansmän som ville fördriva Socialdemokraterna från makten. På frågor runt censurs och censursresor och insamlande av pengar till Enström uppger JO att censur är en stor beundrare av Enströms politiska verksamhet. JO känner inte till några belopp eller insamlingar från de nämnda damerna. Nuläget. JO uppger att Enström numera lider av förföljelsemani. Han tror sig ständigt vara förföljd av poliser och politiska meningsmotståndare. Han brukar dock säga att han har polismästare Hjälmroth på sin sida. JO berättar att Enström på grund av sin sjukliga misstänksamhet börjat förflytta sig med företagande av genom att snedda genom kvarter och hus för att skaka av sig eventuella förföljare samt köra långa omvägar till det mål han ämnar besöka. JO uppger att Enström är synnerligen svår att sammanleva med. Under senare tid har Enström även haft en del umgänge med den kända rasisten Censur som ställer sig bakom den franska revolutionisten Fergusons idéer om att den tyska utrotningen aldrig förekommit. Enström börjar även att liksom Censur förkunna att judarna styr Sverige i form av att de äger de flesta tidningar och nästan alla anställda inom radio och tv är av judisk börd. Sammantaget uppger JO att hon i många stycken är okunnig om Enströms förehavanden och uttalanden på grund av att hon är utomordentligt uttröttad på hans politiska ältande. JO uppger att hon sedan många år icke fäst sig vid vad Enström sagt och påstått och därför har det allra mesta fallit ur hennes minne. I övrigt förhörs JO om sin kännedom i ett par andra spaningsuppslag som redovisats särskilt i hennes namn JOP. Försanteckningarna har relaterats efterhand för JO som icke vill gå igenom det hela utan hon godtar det som förts till protokollet. Sölje som ovan, Alf Andersson, kriminalinspektör. Slutcitat. Och för er som vill kolla upp det här förhöret själv och kanske till och med ha förslag på namn och liknande på det som är censurerat så är avsnittet DA och löpnumret 14244-9-A. Ja, nu har Alf Enström inte bara förföljelsemani utan också ett inslag av rasistiska eller rent av nazistiska konspirationsteorier i det hela. Som ni vet så gör jag en podd som faktagranskar just konspirationsteorier. Och så mycket kan jag säga att idén om en judisk maktelit som äger företag och media och genom det på något sätt driver en judisk propaganda är en tråkig rest från andra världskriget och självklart helt osann. Men det ger en inblick i Enströms tankevärld runt den här tiden. I nästa avsnitt fortsätter vi att titta på Alf och Gio och då kommer vi också att få se hur Göran Persson dras in i hela den här historien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Har du synpunkter eller frågor kring podden? Kontakta oss gärna på simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om modet och teorier utan hänvisa till de olika grupperna i ämnet på Facebook. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till vpu.nu och Palmemordsarkivet för föredömlig information om Alf Eneström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Ska